Nå skal vi slå opp i Jesaja. Nei, i Apostlenes gjerninger. Det er nesten det samme. I Apostlenes gjerninger. Det er omtrent samme sted. Altså, jeg hørte at det var en nyfrelst på evangeliesenteret som sa det her, men det er sikkert ikke riktig. Det kan være en i denne menigheten, jeg vet. De var helt nyfrelst. Og han sa, om det står det gamle Nytestamentet, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall Paulus som har sagt det. Du skal få en dag i morgen som rein ubrukt står. Ja. Men det var i hvert fall en helt nyfrelst, som ikke hadde liksom noe kristen bagasje. Hadde ikke vokst opp i noen menighet. Så Alf Prøysen ble en av apostlene. Men det er altså helt sikkert at Herren gir oss nye sjanser og nye muligheter. Og vi kommer til Jesaja, men faktisk etter å ha studert Bibelen i ca. 40 år, så har jeg kommet fram til forskjell på Jesaja og apostlenes gjerninger. Så vi er nå i Apostlenes gjerninger 10:38, og der står det hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og med kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen. For Gud var med ham. Så her står det om Jesus. Han gikk rundt og gjorde vel. Skal vi si, det, si godt? Han gikk rundt og gjorde godt. Vel og godt, det er det samme. Ja. Han gjorde vel og godt. Han gikk rundt og gjorde godt. Og jeg tror ofte at vi undervurderer kraften i rett og slett å gjøre gode saker. Det er en veldig kraft. I 1. Johannes 4,17 så står det, vi er som han er i denne verden. Nå ser ikke menneskene Jesus. Noen får en åpenbaring, et syn av ham. Men nå ser ikke menneskene Jesus, men de ser deg og meg. Og vi er Jesus i denne verden. Jeg holder på å preke en serie her som vi kaller Kirke som Jesus. Jeg holdt på å studere mer og mer de siste årene og enda mer de siste månedene. Hvordan kan vi være en kirke? Hvordan kan vi være en menighet, om du liker å kalle det menighet, kirke? Det bruker vi litt om hverandre. Eller en kristen da, selvfølgelig, som ligner Jesus. Og jeg tror at det der ligger liksom løsningen til vekst, framgang, få mange nye mennesker frelst, åpne dørene slik at kirker og bedehus fylles. Det er at vi er kirker og menigheter som har de kjennetegnene på sine liv som Jesus hadde. Og jeg skal ikke i dag repetere del 1 og del 2, for det finnes på CD, det finnes på podcast, det finnes på MP3, og vi har nettsiden karisma.no, og du kan få hjelp på mange måter til å henge med i dette budskapet. Men vi skal tilbake til Jesus, eller vi skal fram til Jesus. Og jeg skal gi deg noen korte punkter i dag. Kanskje et av de blir litt langt, men vi skal klare det her. For det første, kjennetegnet på Jesus. Nå har jeg gitt mange andre kjennetegn de to andre søndagene. Men jeg vil summere opp i ett. Han brydde seg om mennesker. Han brydde seg om folk. Og det må være et kjennetegn på Guds kirke, på Guds menighet og på deg og meg som kristne. Hans passion var mennesker. Jeg elsker Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden. Skal vi si det sammen alle? 1, 2, 3. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha et evig liv. Hvilket evangelium vi har å presentere. Alltid gode nyheter. Han brydde seg om mennesker. Gud elsket verden så høyt at han spanderte Jesus. Han sendte ikke en religion. Han sendte ikke en doktrine. Han sendte ikke en, først og fremst en livsstil, en levemåte, et religiøst system. Men han sendte sin enbårne sønn. Han sendte en relasjon. Han sendte kjærlighet. Han sendte en person. Han ble kjød. Han ble menneske. Og han bodde iblant oss. Jesus viste oss hvordan Gud er. Jesus viste oss hvem Gud er. Og vet du hva Jesus viste oss? Han viste oss hva som er viktig for Gud. Og her er jeg med en gang på kjernen. For jeg tror at en menighet må forstå hva er det som er viktig for Gud. Jeg tror en kristen må forstå hva er det som er viktigst få Gud. For noen kristne er bud og regler det viktigste. Bud og regler er ikke det viktigste for Gud. For noen menigheter er systemer det viktigste. Systemer er ikke det viktigste for Gud. Mennesker er det viktigste for Gud. Er det noen som er med meg i formiddag? Ja, visst er du det. Jeg sier ikke at ikke andre ting er viktig. Det er viktig hvordan vi lever. Jesus gir oss hjelp til å leve. Jesus gir oss hjelp til å seire over synd. Men Guds fokus er ikke ordninger, systemer, plakater, regler, religion, kirkesamfunn, ytre fasader, kirkebygg, lokaliteter, ordninger, metoder. Men Guds hjerte er mennesker. Du og jeg er gjenstand for uendelig, ubeskrivelig kjærlighet. Og derfor var jo Jesus hele tiden på kant med fariseerne. Ikke fordi han ville være på kant med dem, for Guds kjærlighet rommer alle. Pene og pyntelige, ødelagt og sårende. Guds kjærlighet favner alle mennesker. Men disse menneskene, som alltid forsvarte reglene, religionen, budene, systemene, kom alltid i konfrontasjon med Jesus. For det var noe med han som ikke passet inn i deres system, fordi han alltid valgte side for synderen, for de svake, for de hjelpeløse. Nå er vi alle svake og hjelpeløse innenfor Gud. Romerne 3:23 sier, alle har syndet og står uten ære for Gud. Men de som ser at de er det, har gode muligheter hos Jesus. For han er alltid på jakt etter de åpne hjertene. Og det står et ord her i 1. Korinter, kapittel 1 og vers 12. Og vi skal bare kort berøre det her, mens vi er på punkt 1, nemlig Jesus brydde seg om mennesker. Kirken skal bry seg om mennesker. Menigheten skal bry seg om mennesker. Kjennetegnet på deg og meg som kristne, det er at vi bryr oss om mennesker. Og en kjent leder har sagt, folk bryr seg ikke så mye om hva du mener, før de vet at du bryr deg. Folk bryr seg ikke så mye om hva vi mener, før de vet at vi bryr oss. Mange kristne er eksperter på å stå på barrikadene og rope alt de er imot. Alt handler om avkristningen i samfunnet og tilstanden i samfunnet, og det er mye rett i det de sier, for det er mye som fyller våre hjerter med sorg i disse dager. Men vet du hva? Jeg står ikke og roper om avkristning til mennesker som ikke hører. Jeg ønsker å bygge tillit med mennesker som Gud elsker. Folk bryr seg ikke om hva vi sier, før de vet at vi bryr oss. Kan du ta den i formiddag? Du skjønner, det er så utrolig viktig å forstå det i våre hjerter. Og Paulus sier i 1. Korinter 1 og i vers 23, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere en dårskap. Og en av forkynnerne her på Karisma Celebration hadde studert det her ut av den greske grunnteksten, og han sa, det kan oversettes for jøder en skandale, og for hedninger idioti. Og det er interessant, hva? For du vet at evangeliet er en skandale for alt som er religiøst. Alle religiøse mennesker har problemer med evangeliet, fordi religion vil gjøre noen ting. Enten det er kristen religion, jødisk religion, islamsk religion, hinduisk religion, så har religion det til felles at vi vil fortjene å bli frelst. Og evangeliet er for all religion en skandale. For de som ikke tar imot det, kan det være en idioti. Er du med? Fordi det er så enkelt at det er bare én måte å bli frelst på. Selv dåren kan bruke den måten. Det er bare å tro på navnet Jesus og det han gjorde på korset. Og det er effektive. For fine mennesker, såkalte, ødelagte mennesker, såkalte, jøder, hedninger, uansett religion og bakgrunn, evangeliet har kraft for den som tror på det. Jesus brydde seg om mennesker. Evangeliet er til alle. Jesus er Guds gave til alle. Punkt 2 her i formiddag. Jesus var på de svakes og undertryktes side. Og her det noe jeg bare har lyst til å preke ut til oss som troende, vi som menigheten, enten du i karisma eller i en annen menighet. Og la meg gjenta det jeg sa. Alle svake innenfor Gud. Du og jeg skrøpelige mennesker. Vi kan alle falle i synd, enten det hvitsnippmenneskene som skjuler det så godt, eller den som ligger i rennestenen og viser det til alle. Vi alle syndere innenfor Gud, og vi blir nye mennesker og får ny identitet ved Guds nåde. Vi blir rettferdige gjennom hva Jesus har gjort, og vi alle i samme bås innenfor Gud. Likevel ser vi at Jesus, han tok side ved de som var svake. Og jeg tror det at du skjønner hva jeg mener når jeg bruker den termen. På en måte vi alle svake, men det finnes noen mennesker, grupper i samfunnet, det finnes mennesker, synlige eller usynlige, som i sin nød og i sin svakhet på en spesiell måte trenger hjelp. Og Jesus hadde alltid et spesielt hjerte for dem. Du skjønner det at jeg tror at Guds ånd rører vårt hjerte denne helgen. Jeg tror Guds ånd holder på å røre ved våre hjerter. For vi har sagt det her i Karismasenter, at Gud hjelper oss å bli en menighet for verden, for syndere, for de som utenfor, og hjelper oss å bli en menighet for barn- og ungdomsgenerasjonen. Det skjer ikke først og fremst ved at jeg sier det. Det en bra start å få det forkynt, særlig hvis det skjer noe i mitt hjerte, og det ber og tror jeg at Gud gjør. Der trenger jeg nåde og hjelp. Og hvis det forplanter seg i menigheten, og det gjør at vi forandrer noe i vårt sinn, i vår tankegang, i vår måte å leve på, slik at vi fanger med oss mennesker som trenger Jesus på en spesiell måte, ja, det en forandring på gang. Og du kan si, i alle tider av vekst og framgang i menigheter, så blir alle mulige typer frelst. Men mennesker som ser at de trenger hjelp, som svake, som ydmyge, som opplever at jeg behøver hjelp i mitt liv, de ofte nøkkelen til å få mennesket frelst og skape en ny flod av seier og framgang og vekst og gjennombrudd i en hel menighet. Og jeg har bare lyst til å røre ved noen spesielle sider her som vi ser i Jesu liv. For det første, under punkt 2, for det første, så kan du være spent på hvor mange punkter det under punkt 2. For det en måte for meg å ha bare få punkter på, ikke sant? Så vi på punkt 2. Jesus var på de svakes og undertryktes side. Og i Lukas 15:1 står det, alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. Altså, det noe fantastisk som skjer når du og jeg lever ikke feilfri liv. Jeg gjør feil, gjør du også? Gud signe dere syv, som nikket med hodene på rett tid. Vi feilende mennesker. Men du skjønner det at det skjer noe i våre liv når de ikke-troende har lyst til å være sammen med oss. Og jeg sier ikke det for å fordømme deg. Du må ut og evangelisere, og vi har hatt nok av de tonene. Det ikke min tone, har det vært det, så tilgi meg, det ikke min tone lenger. Men jeg tror at mitt liv evangelisering i hverdagen. Jeg tror på Frans Assisis ord, forkynn evangeliet til enhver tid, bruk ord. Hvis det nødvendig, ofte ikke ord engang nødvendig. Vi lever de livene vi lever i hverdagen. Andre ser og merker kjærligheten, smilene, blikket og varmen. Og det ikke lenger før de spør, hva det du holder på med? Hva det som spesielt med ditt liv? Nei, det ikke så mye spesielt med meg. Jo, det en ting da, og det Jesus, ikke sant? Og så det i gang. Det noe sånn at det helt naturlig for en menighet at syndere vil inn. Det helt naturlig for en menighet at ikke-kristne vil inn, ikke bare i lokalet på søndag. Ikke sikkert det så lett på grunn av vår kultur og vår måte å være på, men de vil inn til deg, de vil hjem til deg, de vil være sammen med deg, de har lyst til å være kompis og venn med deg. Ja, men skal ikke vi være sånn at ingen har lyst til å være sammen med oss, for da står vi for sannheten? Ja, da har du mistet totalt bry deg av mennesker, så kommer de også til å bry seg om det som du har å si. Jesus sa i Markus 2:17, Och hör mig gott, inte bara från orden, men från hjärtat mitt. De som är friska tränger inte läge, men de som är syke. Jag är inte kommet för att kalla rättfärdige, men syndare till omvändelse. Ja, men ingen är rättfärdig. Nej, men de som tror de är rättfärdige är väldigt vanskliga att nå med evangeliet, även om Gud inkluderar alla. Men de som upplever, jag är inte rättfärdig, jag strävar med våra liv, och det är många fler där ute som gör det. Då snackar vi inte bara med om alkoholiker och narkomaner. Det finns människor överallt som strävar med sina liv, och de tränger att höra de goda nyheterna om han som älskar dem och bryr sig om dem. Dessa människor finns på din arbetsplats. De kommer till att öppna sig för dem, hvis du begynner att be för dem. Du kommer till att se de ögonen på dem. Vär aldrig påträngande, men du kommer till att hjälpa dem i rätt tid, hvis du bara är en naturlig kristen som älskar och som ber. De är där närmare. Det kan vara i nabohuset ditt att de sliter med äktenskapet utan att du ser det utanpå, för det är inte malingen på huset som bestämmer det, men du är den som kan bli den räddande ängel, för du har Jesus på insidan och du är där i nabolaget. Jesus var alltid på syndres sida, och jag säger ofta när jag hör icke-kristna kritisera världens folk och liksom snacka föraktligt om de ofria, de gör det och de gör det och de är så galna. Jag känner jag bara ett sånt otroligt behov för att ta parti med synderna. Inte emot de kristna, men jag känner, jag vet vilken sida Jesus hade ställt sig på. Och jag har väldigt lust att ställa mig på den sidan som Jesus ställde sig på. Är du här i form idag? Jag tror att Jesus kan röra våra hjärtan genom detta enkla. Han var på de sykes sida. Jag tar bara någon sån enkla ting här under punkt 2. Jesus var på de svakes och undertrycktes sida. Han var på de sykes sida. Hvis du är syk här i form idag, fysisk eller psykisk, så har jag goda nyheter till dig. Han är på din sida. Ja, men jag är frisk, säger du. Han är på din sida också. Men jag har bara lyst till att liksom understreka nog idag att där hvor det finns syk, det var därför han sände oss ut i hela världen för att lägga vanliga händer på syke. Jag har fått många spörsmål genom åren, för vid Guds nåde har jag fått sett många bli friska när jag har lagt händerna på dem. Och jag tror för det. Och nu har du helbredande händer, Arnfinn? Nej, men jag har händer. Och så har jag en Jesus som bor på insidan av mig. Och när jag lägger mina händer på människor, så virker hans kraft genom mig. Så du skönt, det håller länge med vanliga händer. Böker varma händer och helbredande händer och skälvande händer och speciella händer och rara händer och märkliga händer. Och, eller handskar på händerna eller kalla händer. Eller, men du behöver händer. Och visst det är varme där, så är det flott. Det är inte något hyggligt att vara kall på fingrarna. Så det är ju härligt, hvis den helige ånd varmer upp fingrarna dina, så är det helt suveränt. Men du skönner, det är Jesus som helbreder. Är du med på det? Det är han som helbreder. Han är på de psykes sida. Är du glad för det? Han är på de psykes sida. Och inte bara på de psyke i menighetens sida. Han är på de psyke i världens sida. Det är därför han har gitt oss den intelligenta formen för helbredelsesevangelisering. Att vi kan få lov till på en fin och smidig måte och tillby vår håndspåläggelse och förbön till icke-kristna människor som inte känner Jesus och som kanske säger inte tror eller har begynt på troens väg eller kanske tillhör en annan religion eller är ett eller annat helt annat. Men så kan du säga, som jag har sagt till flera, jag har bett för många hela mitt liv och väldigt många har blivit bättre och någon har blivit friska, men jag har aldrig sett någon har blivit värre, bra jag säga. Och då svarar de, ja men då kan du ju be för mig också då, hvis det inte är någon risk för att bli värre. Ja, inte sant? I Jesu namn. Och vet du, vad var det, säger du ofta. Vad var det? Jag kände något. Ja, det var Jesus det. För du skjønner, jag kan inte helbreda en spurv. Och långt mindre ett människa. Men Jesus kan. Kan du säga ja till det? Jesus kan. Vi har en suverän Jesus, har vi inte det? Och du skjønner, det här är menighetens aktivum. Jesus lever. Och vara i kyrkan som Jesus, det är att spasera runt med han som lever på insidan. Och vi är reda för under och mirakler på naturliga måter hela vägen. Jesus var på de fattiga och undertryckta sidan. När Jesus proklamerar Lukas 4 från profeten, så säger han i synagogen i Nazaret: Herren son är över mig, för han har salvat mig till att förkynna evangeliet för de fattiga. Ska vi säga det ordet? Fattiga, va? Och jag tror det kan gälla fattiga på alla plan. Och vi är ju alla fattiga inför Gud, det vet vi. Men du skjønner det at det finns en fattigdom hos mennesker idag som mange känner på mitt i sin rikdom. Ole Paus sa så intelligent, vi har allt, men det är också allt vi har. Vi har allt, men det är också allt vi har. Jag är glad för att evangeliet, det är till de fattige och det är till de undertryckte. Och vi hörte på seminariet igår från Jesaja 58:7 om den fasten som Gud har behag i. Det är fint av och till att fasta från mat, hvis man känner sig ledet till det, men fasta är mycket bredare i Bibeln. Det har man att ge avkall på något för att hjälpa andra. Hvis din faste blir en religiös prestation och askese, som en sa till mig, nu har jag fastat i 39 dagar, nu är jag snart fastat lika länge som Jesus, han hade mistet välsignelsen allerede, det att han gick och skröt av det. Fasta är inte för att prestera något, fasta är att ge avkall på något, ledet av Gud, för att andra ska få möta Jesus och bli välsignet. Och då står det här så fantastiskt i Jesaja 58:7, är det inte detta att dela ditt bröd med den som sulter? Så du leder de omflackande fattige till nabons hus? Nej, till ditt hus. Åh, var det mitt hus? Ja, men jag har inte lyst att ha folk som kanske det luktar lite av, eller kanske fina, pena och pyntliga människor, men det är inte den typen jag har lyst att öppna hemmet mitt för. Men faktiskt, faste, det kan vara rätt och slett att du öppnar ditt hus för någon som tränger något. En kväll, eller en helg, eller en uke. Är det inte fantastiskt att vi har så stora hus? Jag har hört om någon som inte kunde ta emot gäster för att det bara två bad. Jag måste bara säga stackars människor, jag får be för dem. Men det var ingen av dere som slapp av. Jag hade bara två bad, så vi kan inte ta emot en övernattningsgäst en natt. Du vet att någon gång i Skandinavien så har vi bara glömt att vara medmänniskor. Tack att vi har hus. Har du hus? Här är det många gästfria folk i Karisma. Därför känner jag att jag kan säga det här med stor frimodighet. Tack Gud för det. Tack för begeistringen förresten. Och det jag säger akkurat nu. Väldigt härligt. Och så står det här, när du ser den nakne så lar du han få klär. Jag syns det är flott när vi har klesinsamling, om det är till Kazakstan eller vi har haft Polen, vi har haft Albania. Tack Gud för det som har stått på med det här, och det ska inte sluta, det är inte det jag säger, för det är väldigt väldigt bra, men kanske vi någon gång ska göra lite i närheten också. Kanske det finns någon närmare som tränger något. Det kan vara någon barn i nabolaget, hvor foreldrene er av de fattige midt i velstands-Norge. Kanskje du kan finne en fin måte uten å fornedre dem og liksom komme der som den rike som skal hjelpe den fattige. Men kanskje det kan være en mulighet for deg til å hjelpe noen til og med litt nærmere deg enn i et fremmed land. Men vi må gjøre begge deler, for det er kjempeviktig. Det tror jeg du kan si et lite ja til, faktisk. Ikke så sterkt kanskje, men litt forsiktig bare sånn. Litte grann at det kanskje er litt sant dette her, altså en liten mulighet for at det kunne streife noe som berørte våre hjerter, og det er det det gjør i formiddag. Og så står det, når du ser den nakne, lar du han få klær, du trekker deg ikke unna dem som er av ditt eget kjøtt og blod. Flyktninger, utslåtte. Mennesker i problemer, vi trekker oss ikke unna. Det er så mange som trekker seg unna. Men vet du hva? Vi skal være kirke som Jesus. Vi skal være kristne som Jesus. Så vi gjør det motsatte av å trekke oss unna. La meg fortsette dette budskapet, korte punkter her. Jeg er fortsatt på punkt 2. Jesus var på de svakeste og undertrykte side. Han var på de sårede og misbruktes side. Tenk på det. Vi har lest om den barmhjertige samaritan. Vad gjorde den barmhjertige samaritanen? Lukas 10:34. Han gikk bort til ham, forbandt sårene hans, helte olje og vin i dem, og han løftet han opp på sitt eget dyr, tok ham til et vertshus og tok seg av ham. Er det ikke flott? Han stoppet, for det lå inn i veikanten. Han tok han inn i sin egen bil. Det kan være klokt av og til å ringe politi og ikke liksom gjøre alt på egen hånd og bli involvert i noe sånt. Mange er så redde for å bli involvert, men på en eller annen måte så er vi sånne mennesker som stopper opp, tar det inn i vår. Det er ikke så mange av dere som rir rundt på esler, er det det? Hvor mange har esler der? To stykker, ja. God bless you. på en speciell måte här I formiddag. Eller hester, någon av hester vet jag, det är väldigt bra. Men han tog den in I sin egen bil och körde han till ett hospital, var denne sårade kunde få hjälp. Tänk att vara I kyrka som Jesus. Tänk att vara kristen som Jesus. Är det inspirerande? Det här är inte något lovis, du må, du skall. Det här är livet som flyter ut från våra hjärtan. Vi vill gärna vara till hjälp för andra människor. Det kan vara människor mitt I denna menigheten som tränger hjälp. Bara vi kommer in på det, blir känt med det. Det kan vara fysiskt, materiellt, ekonomiskt, andligt, psykiskt, socialt. Det finns människor överallt som tränger hjälp. Jesus var på de sårade och de missbruktes sida. Det är många som missbrukas I vår tid. Tänk på alla barn som missbrukas I vår tid. Tänk på barneslavehandel. Tänk på incest som föregår I många norska hem bak lukkade dörrar. Det finns till och med I kristna församlingar där vart bland missionärbarn ute på missionsmarken vonda ting är rullat upp. Man kan aldrig skruva historien tillbaka, men vi kan resa hållningar. Vi kan be för barn. Vi kan ha inställningar som är rena och rättfärdiga och vi kan hjälpa människor, för Jesus stilte sig på de sårade och de missbrukta sida. Och jag ser en församling I framtiden som byarna kommer till att älska, som bygderna kommer till att älska, som folket kommer till att älska, för de vet att har vi det vanskligt så kan vi ringa nödnumret, inte bara till sjukhus och ambulansen och brandväsendet, men det finns också ett kyrkenummer. Det är ju kyrkens sos och flera ting som är på gång, så det är mycket bra arbete som görs. Men jag bara snackar till dig om hur vi ska vara. Någon har ditt telefonnummer, någon har mitt, någon har menighetens. Vi ska vara tillgängliga för människor. Är du glad för att du är frälst? Ja. Känner du Jesus igen när jag präker? Och ja, visst känner du han igen. Det är sån han är. Och det är sån menigheten ofta inte har varit på. Det är sån kyrkan inte har varit genom mänskligheten. Så har vi sett hur kyrkan har försvart makta. Ofta försvart övergriparen istället för den som det blir gjort övergrepp emot. För i kyrkan har varit ett maktapparat. Men tack Gud för en levande Jesuskyrka. Halleluja. En kyrka som bryr sig om människor. Och vi kunde fortsätta och fortsätta. Jag lyssnar och säger också, Jesus försvarte kvinnan. Och kvinna efter kvinna. I en mansdominerat religiöst samfund. Så stilte Jesus sig på kvinnans sida. Det har heldigvis skett väldigt mycket I vår kultur och nationer. Med likestilling och kvinna och man och Och det priser vi Gud för, och du får inte dybdestudium på det idag. Jag kan bara säga väldigt enkelt att och till och med I kristens sammanhang så har väldigt många män brukt Bibeln på fel måte till att undertrycka och hålla kvinnorna nere I församlingen. Och både äktenskap och menighet. Ett gott tips kan ju vara att männen läser det som står till männen. Och att kvinnorna läser det som står till kvinnorna. Då får jag väldigt nog med mig själv I mitt äktenskap. Och jag känner att jag blir en väldigt ydmyg äktenskapspartner till Lisbente som min äktefälle. När jag liksom förhåller mig till det står om mig. Så jag Gud, vär mig nådig. Va? Så kan jag bli en bättre äkteman. Istället för att slå henne I hodet och missbruka bibelvers. Men det är lite annat jag vill in på här också. Och det är rätt och slett det att Jesus stod upp och försvarte kvinnan. När männen var redo att stena henne. För den religiösa eliten var manfolk. Och när hon falt I hor, så falt hon väl I hor med en man. Det blir så rare för jag snackar lite om kvinnor och män och hor. Alla vet vad det är här, eller? Ja, ett par stycken som inte vet det, men vi tar lite undervisning efter mötet. För det blir för tätt offentligt, då, kan du säga. Ja. Så det tar vi liksom efterpå, då. Men denna damen som hade falt I hor, de andra, disse religiösa ledarna och disse männen, de ville stena henne. Ingen av de sa hänt han som hon drev hor med. Det var kanske en annan som var mer skyldig än henne, men Jesus stilte sig på denna kvinnans sida. Och han sa heller inte jag fördöm. Han sa också synd inte mer. Det är inte så att han fick green card to sin, grönt kort och synde. Är inte det handlar om? Han försvarar aldrig synden, men han försvarar personen. Och jag fascineras av Jesus. Han sa, jag väljer sida här så. Jag ställer mig med denna kvinnan som är tagit på färsk gärning i hor. Vi hört om Maria Magdalena, så vackert här i vittnesbördet. Hon var en prostituerad. Hon blev en av Jesu närmaste medarbetare. Är det inte fantastiskt? Ha en tidigare prostituerad som medarbetare. Du förstår det att det var inte alla männen och speciellt inte de religiösa männen och speciellt inte de som var kyrkeledare i det judiska samfund. De hade inte sans för Jesu strategi, men han kom med en ny pakt. Här är inte man och kvinna. Här är inte träll och fri. Här är vi alla ett i Jesus Kristus. Han kom med evangeliet som frigör kvinnor och män till att tjäna Herren. Är du glad du är frälst? Åh, vilket evangelium vi har att förkynna. Ja. Kom igen, ge Jesus en ordentlig applåd i förmiddag. Jesus introducerade kraften i goda gärningar. Jag har lust att säga till dig, goda gärningar är inte vägen att bli frälst. Men goda gärningar är frukten av det nya livet vi har fått av Jesus. Och goda gärningar som en frukt av det nya livet är ett bevis på andlighet. Jag ska sticka ända ett lite djupare, för jag är inte ute efter dig. Och du märker att det är ingen knyttnäve som präker idag. Märker du det? Du är så snäll och säger ja. Jag tror du märker det. Att det är Guds kärlek som banker i mitt hjärta här. Men jag har lust att säga, jag är imponerad ofta. Och vad vanliga, icke-kristna människor i den här världen gör god till. Jag tar av mig den hatten jag har och den jag inte har. Och. Jag måste bara säga, jag är imponerad över vanliga människor som vi klassificerar som värstliga och icke-troende och alla sådana ting. Och det är det kanske, och kanske någon tror mer än vi aner. Visst vi bara klarar att vara lite, se det lite mer från Guds perspektiv. Men det är en väg till himlen och det är genom Jesus vi vet det. Men det är så många människor i den här världen som gör så mycket otroligt gott. Som sträcker sig så långt. Det är så många mammor och pappar som hjälper barnen sina i sport och idrätt. Det är så många som hjälper i Röde Kors. Som hjälper i alla möjliga sociala företag. Det är så många som reiser ut och prövar att hjälpa i den här världen utan att jag är frälst. Tänk då vad vi kan göra som har Jesus på insidan. Frukten av våra liv. Och då blir det så meningslöst när kristna ofta har brukt pekefinger och knyttnäve. Men icke-kristna har stått med öppna händer. Vet du vad? Ska vi vara i kyrkan som Jesus så må vi ha öppna händer, utsträckta armar och älska människor. Det var punkt 2. Jesus var på de svakaste och undertryckta sida. Jag tror Gud kommer att kalla människor i denna församling till att göra mer. På människor som är utslått, utstött, svaga. Jag tror det är en nyckel till att vinna, inte bara de, men också andra för himlen. Jag tror det är en nyckel till välvilja i hela byen som kan vara med och skapa en ny atmosfär. Det är en menighet som står upp både som menighet och genom enkelt medlemmar för syndare, syke, svaga, sårade. Undertryckta människor i nöd. Det tredje och sista punkten. Jesus var på barnas sida. Han var på barnas sida. Oh, tack för begeistringen. I den katolska katedralen som jag brukar säga. Barn är det mest värdefulla vi har i hem och menighet. Och det är inte bara ord, det är sant. Barn är nåtid och barn är framtid. Barn och ungdom betyder hopp och tro. Barn är inte i vägen. Barn är vägen. Jag kan sinna, jag brukar se så rädd ut. Jag säger barn är inte i vägen, de är vägen. De är vägen till framtiden. Mm. Tack Gud för det. Många barn missbrukas och plagas idag. Vi måste resa oss till försvar för barna. Tänker jag barn i vi förstånd. Tack Gud för det i menigheten som har tatt initiativ til å hjelpe barn i andre land. India, Bolivia, Sør-Afrika, Peru, Albania. Mange var i denne forsamlingen, og mange kristne og ikke-kristne gjør en formidabel innsats. Og vi gleder oss over at vi får lov til å være med å hjelpe i alle fall noen barn. Noen tusen barn, kanskje, gjennom denne menigheten på en eller annen måte. Og gjennom våre venner i og rundt menigheten. Takk Gud for det. Og takk Gud for dere som er fosterhjem. Og skape gode hjem for barn som ikke hadde et hjem, eller hadde det vanskelig. Takk Gud for dere som har adoptert barn. Som er blitt deres egne barn. Fullverdige barn. Skjønne barn. Fra andre land og noen fra vårt eget land. Jeg synes det er fantastisk. Vi kan faktisk gjøre noen ting. Som menighet, som enkeltpersoner. Vi kan gjøre noe for barna. Takk Gud for en kristen skole. Jeg peker bak fordi den finnes fysisk bak her. Takk Gud for nesten 100 elever. Det har rørt mitt hjerte igjen denne helgen. Når vi hører om evangeliesenterfolk som har vært langt der ute. Takk Gud at dere har blitt frelst. Men jeg må si, dere er jo enige med meg. Takk Gud enda mer for de som slipper det der. Men takk Gud at han gir nye muligheter og nye sjanser. Og dere er like rene som dem. Vi er alle like rene på grunn av Jesu blod. Men takk Gud for barna. Takk Gud for dere mammaer og pappaer som tar dette til menigheten. Og så når de ikke vil, for å si det sånn, på en fin måte selvfølgelig, men får de inn i blod på dem, at det er en del av vårt liv, det er å prise Jesus, det er å få inn Guds ord, ikke sant? Og selv når det går litt galt med barna våre, så er ordet der, og så kommer det igjen, og så kommer det en høst, og så kommer det tilbake, og så sørger Gud for resultatene, og så takker vi Gud for at vi ga barna våre det beste, nemlig Jesus, den hellige ånd, og ordet, og menighet, og kirke, og alt det som er så utrolig verdifulle verdier for oss. Kan jeg få et amen på det her, hvis ikke en applaus hadde vært det beste? Og dere voksne, takk til dere i menigheten her og ellers, som tar et samfunnsansvar. Alle skal ikke jobbe i barne- og ungdomsarbeidet. Takk Gud for folk i oljen og i alle slags businesser og bønder og jeg kan ikke ramse opp alt. Men takk Gud for dere som er lærere. Takk Gud for dere som jobber kanskje i barnevern og i det sosiale. Og takk Gud for dere. Og det var en dame her, du hadde jo blitt barneverns et eller annet flott. Ja, ikke sant? Etter at Herren har frelst deg, det var flott når du fortalte det her. Etter at Gud har reist deg opp og ditt gamle liv er over, så utdanner du deg til barn og ungdomsarbeider. Du skjønner, det er så fantastisk med alle dere som går inn og jobber, blant syke, blant svake, men også med barn og med unge. Og jeg har bare lyst til å oppmuntre deg og si, du er med på noe så verdifullt som det går an å være med på. Er det her en ok-preken? Jeg er kanskje ikke sånn halleluja, praise the Lord message this morning. Men du skjønner det at jeg kjenner det her, det tar skikkelig tak i meg. Fordi at det finnes mennesker i denne forsamling som jobber i barnearbeid. Mange er nå nede i underetasjen. Mens vi sitter her og hører ord og koser oss, så får barna inn bibelvers. De får prise Herren. De får leke og ha det kult og herlig. Men de får inn ordet. Takk Gud for barnearbeidere i menigheten. Vi vil ha flere av dem. Takk Gud for ungdomsarbeidet. Takk Gud for tenåringsarbeidet, ungdomsarbeidet. Vi ser en menighet med masser av barn og ungdom. Vi ser en menighet som flyter over av barn og ungdom. Og hvor vi, litt eldre som jeg har sagt, er verdensmester i kamelsluking. For alt ikke er som vi liker det. Hva gjør vel det? Bare en ny generasjon blir frelst og kommer på banen. Og vi får løs, liksom. Å, du skjønner det at jeg tror de to av de sidene vi virkelig må få løs, det er barn og ungdom og barn og ungdomsarbeidet. Og så er det også å gjøre noe for mennesker som har det vanskelig. For Jesus valgte side for de svake, og han valgte side for barna og de unge. Markus 9:36, så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, og da han hadde tatt de armene sine, sa han til dem, «Vær den som tar imot ett av disse små barna i mitt navn.» Tar imot hvem? Tar imot? meg tar imot Jesus. Og hver den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men han som har utsendt meg. Markus 10, 13, 14. Men da Jesus så det, at de ville hindre barna i å komme, da ble han meget harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike, som et lite barn, skal aldri komme inn i det. Malakia 4, 6 profeterer, han skal vende fedrenes hjerter til barna. Vet, mange voksne og eldre har liksom tendensen til at unge, ungene må forandre seg, de unge må forandre seg, det er sikkert mye de trenger å forandre. Og det heter, noe heter barneoppdragelse, og noe heter orden, og alt det der er vi for. I skolen skal det være disiplin, og så videre. Det er godt for barna. Men også en som sa at det er veldig godt for hjertet på de eldre å irritere seg over de unge. Men den hjertemedisinen vil ikke jeg ha. Jeg har hatt et hjerteattakk, så jeg har spist litt både det ene og det andre tablettene som legene ville jeg skulle spise. Men jeg ville ikke ha den medisinen og ergere meg av den barn- og ungdomsgenerasjonen. Men det var en vitenskapsmann, som, eller en historiker, som sa det, at det virker som det er godt for hjertet på eldre å irritere seg over ungdom. Jeg er glad for at ikke vi er sånne mennesker, for Jesus er ikke sånn. Er du her i formiddag? Jesus er ikke sånn. Han sa det motsatt. Han sa, når vårt hjerte vendes til den unge generasjonen, da vendes den unge generasjonen til oss, og så er vi alle generasjoner sammen i Guds forsamling. Kirke som Jesus. Og vi er i ferd med å gå inn i avslutningen her. Og mitt siste punkt var rett og slett, det blir det fjerde da, jeg sa tre, men nå legger jeg på et fjerde her. Det var at Jesus levde i det overnaturlige. Og du skjønner, det finnes en overnaturlig dimensjon i kristendommen som gjør at vi kan gjøre mer enn det naturlige. Det finnes nådegaver. Det finnes en hjelper som heter den hellige ånd. Det finnes noe i Jesus og den hellige ånd som gjør at ingen her i formiddag vil melde seg og si, jeg kan ikke det, jeg kan ikke hjelpe, jeg kan ikke gjøre noe. Jo, du kan gjøre noe. Som jeg sa, når du legger hendene på de syke, så blir de friske, fordi Jesus bor i deg. Når du gjør noe for andre, så vil Jesus virke gjennom deg. Skal vi si et kraftig amen på det? Amen. Jeg tror vi står opp her nå, og lovsangsteamet vårt kommer opp, og vi går inn i avslutningen.